Nu ska det handla om ett intressant projekt. Jag tror jag inte har varit med om något liknande eller upplevt att någon skulle ha gjort på det här viset. En intervju utgiven på skiva. Intervjuer gör folk ofta, men oftast blir det man skriver artiklar eller böcker baserat på det här. Jag säger hej och välkommen till Martin Backholm.
Tack ska du ha.
Och det är du som har gjort den här intervjun med en Klasin Åkerholm.
Stämmer. Klas Åkerholm. Han bor fortfarande där han är född, på Ensensvägen.
I Dragnäsbäck
i Vasa. Ja,
bäcken.
Ja. Och han började ju då som hjälp, eller han var 7 år då han började intressera sig för bilar. Mm. Och då var det en granne som hade en lastbil som han talade om där på skivan också. Han bodde på Ingmarsbackan, sa han. Så han bodde ganska nära honom. Mm. Och då började han följa med den där lastbilsägaren då på vissa knyckar.
Ja.
Som 7-åring. Och då vaknade intresse för bilar. Du ska komma ihåg att det här var 1935 kanske någon gång.
Det var inte så vanligt med bilar.
Det var inte så mycket bilar den tiden i trafik. Inte. Men han sa, då fick han ett brinnande intresse för de här bilarna.
Och det har följt med hela livet. Han blev företagare i transportbranschen.
Ja, precis. Det var ju så då att i grannskapet där bakom Ingmarsbacken så fanns det en Gideon Pott som hade också ett garage med bilar. Han var nog bilmontör, men så gick han och frågade honom att om han får något jobb. Då var han kanske 11-12 år. Det var krig då förstås. Så sa Gideon att gå upp till Arne Backholm. Han är kompanjon med mig, att de hade en busslinje nämligen.
Mm-hmm.
Och han ville bli busspojk. Det var ju brist på allt den tiden, då det var krigstid. Så det tog väl vad som helst, bara de fick någon. Och så började jag. Så Arne Backholm sa, jo, då passade det nog. Så började han och berättade han om det.
Ja. Jag tror vi här klipper in och låter Klas berätta lite själv.
Ja, jag fick ju med anställd som busspojk där då. Då hade man ju en sån där väska, man kallade det till busspojkspänningväskan.
Jaha.
Man gick ju in och tog betalt utan passagerarna gick framifrån och bak till och så tillbaka. Och det här då kvällen kom då, så då måste man ju redovisa för vad inkomst man har fått. Men man hade bussbiljetter. Så man satt i bussbiljetter i väskan för så många mark. Och då kontrollerar man att hur många bussbiljetter har gått åt. Och så räknar man ut hur många mycket pengar det ska finnas i väskan. Och så på det sättet stämmer ihop dagskassan.
Stämmer överens med biljettåtgången.
Ja, på det sättet.
Ja. Var det 8 timmar eller kommer du alls ihåg hur långa skiften du var?
No, jag skulle nog säga att vi var nog åtminstone 2 i dygnsskiftet. Man börjar 6 på morgon och så tror jag att man bytte konduktör vid 2-tiden på dagen.
Var det den tiden då det var gengas eller?
Det var nog gengas.
Så det hörde till dig då att stiga upp tidigare än chauffören?
Det blev så att vi hade ju 8 gengasaggregat. Det var tre, det var inte kol utan det var 3 klobbar som man startade här 8 aggregaterna med.
Ja.
Och det här, det blev ju så många gånger att som busspojk då, som då man senare kallade till busskonduktör, så hamnade och gå tidigt på morgonen. Före 6 for jag ut till Backholms. Och man hade bussarna och lastbilarna den tiden på gården. Det fanns inte någon garage då för bilarna. Så först så satt man en liten brasso under motorn.
Ja.
Och värmde upp oljetråget så att motorn skulle värmas på den vägen. Och då brasson kom igång under motorn. Så då var det bara att gå bakom bussen där det här gengasaggregatet var fastsatt. Och det här och så blev det ju då så att jag skulle starta gengasaggregatet också.
Ja just.
Och på det där gengasaggregatet, det fanns ju inte någon elström dit eller någon ström från ackumulatorerna, utan man hade en väv som man vävade för att blås
en fläkt.
Och den där vävade man för hand, den där fläkten, som man fick igång den där gengasbutton. Och så var man emellanåt och kollade brandbrasson under motorn och så det bortåt. Och så småningom kom chauffören, och ibland kom ju chauffören samtidigt nog också. Mm. Men i princip så hade man det startklart när chauffören kom.
Det var intressant. Men hej Martin, nu måste jag be dig själv beskriva lite. Vad är liksom din relation till Claes? När lärde du känna honom själv?
Ja, han var ju anställd hos min far som hade då bussar och lastbilar. Eller den tiden var det väl en buss eller två bussar högst då. Mm. Och några lastbilar. Och då var jag ju förstås så liten att jag inte visste någonting om vad som hände. Men att jag tror som det här 7-åring kanske jag började känna honom. Eller kanske 10-åring, jag kommer inte ihåg.
Ja.
Då han var ju där, rörde sig där i trakten hela tiden, eller hos oss. Och det var på det sättet, men det var ju så stor åldersskillnad, så jag såg ju honom bara. Och,
ni kunde inte vara kompisar?
Nej, vi var inte kompisar inte på det sättet. Att inte har jag någon liksom minne direkt av. Jag har bara minne att jag har sett honom.
Mm.
Det är nog först sen man blev tonåring som man började lära känna honom.
Precis. Hej, hur var det med dig själv som växte upp i den här familjen? Har du något stort motorintresse?
Nu hade jag den tiden nog, men att det är ju klart att i och med att man blev student och började studera farmaci och sen blev jag apotekare småningom, och inte jag någonsin sysslar med bilar utan med egna bilar förstås.
Ja, precis.
Som transportmedel.
Ja. Och du flyttade sen från Vasa?
Jag flyttade från Vasa då började på 60-talet. Och där är jag till Helsingfors och sen till Esbo. Och jobbade jag i Karis och så har jag jobbat senast. Var jag nu apotekare i Terjärv. I Kronoby.
Ser du.
Ja, så hälsningar dit om någon av personalen lyssnar på det här.
Ja.
Eller också till alla andra där jag bor.
Ja.
Bra ställe. Har du hört om Terjärv bäst i världen eller vad det heter? Har du hört något sånt?
Det kan nog hända. Ja. Inte fejla sig helt Terjärna.
Det finns på en skiva som jag gav ut tidigare.
Ja, precis.
Ja.
Men du blev inte kvar i Terjärv, du bor i söderut nu.
Sen blev jag ju pensionerad, så jag flyttade tillbaka till hemstaden, nuvarande hemstad Esbo.
Mm. Nu är jag tillbaka till Klasen då. Har ni hållit kontakt alls, eller hur kommer det sig att du gör den här intervjuskivan nu?
No, det var ju så då, Klasen var ju också hem på somrarna, de bodde ju i Spanien på vintrarna.
Mm.
Och så promenerade han förbi där. Jag satt på verandan alltid på semestertider. Så kom han och diskuterade ett och varje, och så märkte jag att han hade mycket att berätta.
Mm.
Så jag sa att vi kan ju banda in det här. Då var det närmast tänkte jag närmast på en sån där hembandare.
Jo.
En magnetofon eller något. Men så sa min bror att inte kan ni börja med något sånt, utan ni ska komma dit till studio och mida sin replot.
Din bror KG Backholm.
Min bror KG Backholm, ja. Som då har gjort massor med inspelningar där.
Mm.
Så vi tänkte, okej, vi far dit då. Så får vi dit till studion. Och där var då en kille som hette Petter Eriksdal, eller vad han heter.
Mm.
Och var en mycket sympatisk herreman. Och allt gick bra där. Utan manuskript gjorde vi det här.
Ja.
Och Claes, han berättade av Guds nåde, så det flöt bara.
Ja.
Han hade mycket att berätta. Och det där, ibland kom han ju kanske lite av sig, men då hjälpte jag till förstås. Fortsatte vi igen då.
Mm.
Så det var intressant. Och det tog väl en par timmar, det blev 70 minuter.
Just, ja. Om man riktigt klämmer ihop spåren så får man just 80 minuter in på en CD.
No, det var nog nära maximi då.
Ja.
Ja.
No, man ser den på innehållsförteckningen, så det är nog spännande saker som Klasin har varit med om här. Då först som busspojke och sen bussen som plogbil. Man kört det här kommunalservice och vägunderhåll också tydligen samtidigt.
Ja, Klas berättade ju då att det inte fanns det några kommunala plogbilar. Allt, det var ju krig och
ja.
Det var bara att skaffa, min far skaffade en plog och satte framför bussen då, som då Klas var hjälp, han var busskonduktör då.
Ja.
Och det plogade samtidigt som de körde linjen.
Mm. Och så bedrevs det tydligen svarta börshandel också.
Jo, det har han mycket att berätta om också. Det var ju den tiden då folk sålde på torget smör och kött och vad de då sålde.
Ja.
Och hämtade med sig bussen då. Ja. Och han berättade nog där sen om... Det blev ju granskning ibland och han hade nog ordnat det så att de inte hittade. Jag vet inte om de såg mellan fingrarna eller men att de i alla fall inte hittade där. Mm.
Och det tog det vara preskriberat numera.
Det tog det vara preskriberat, jo, att inte det är någonting att tala om.
Och så hade också tydligen förutom plogats också körts sand. Och så ett riktigt spännande, fantasieggande avsnitt. Hemligt uppdrag, Stella Polaris. Jag tror vi ska lyssna på en del av den.
Jo, det stämmer. Det är ganska intressant. Eller det är mycket intressant, ska vi säga.
Då minns jag en eftermiddag, efter jag hade gått yrkesskolan färdigt, så kommer Arne Backholm hem till mig en eftermiddag och frågar så här att: hör du Klasin, vi har ett uppdrag som ska måste göras här, men det är väldigt hemligt. Du får inte tala om åt någon om du kommer med i det här uppdraget.
Jaha.
Så sa jag, vad är det frågan om? Ja, vi ska få med en lastbil till Petsmosågen. Och chauffören, det var en chaufför som var hem från Pörtom. Han var väldigt pålitlig. Så han skulle vara chaufför. Och varför jag skulle vara som hjälpka vet jag inte. Men antagligen så hade väl nog Backholm kommit under för mig att Klasin var väl nog pålitlig också, så vi väljer han som hjälpkar.
Ja.
Och jag var ju inte anställd hos Backholm och mera då inte.
Jaha.
Utan då blev det ju på det viset att vi for till Petsmosågen. Och det här och så kom det, det fanns en holma utanför Petsmosågen som var helt bara en 20 meter från fastlandet. Han heter Torholman. Jaha. Heter han. Och där fanns ett hemligt upplag. Och där fanns bränsle, bensin och petroleum. Och man körde ju till exempel alla fiskebåtar så hade ju petroleummotorer.
Ja.
Och så fanns det nog andra gömmor där och som jag kan uttrycka mig på det viset att det fanns vapengömmor där också.
Jaha.
På den där holman. Men då blev det så där att vi lastade, det var ju folk, gubbar från Petsmo då, som rullade de där bensintunnor. Det var 200 liters bensin och petroleumtunnor, rullade i en båt. Och så körde de med båten bara den där 20 meter sträckan över till fastlandet. Och så rullade vi tunnorna från båten upp på lastbilsflaket. Och jag vet inte hur många tunnor vi rullade dit, men det var minst 5 om inte mera. Och då kommer någon utav de här herrarna från Vasa och berättar vad vi ska göra med det. Så sa, jag minns inte exakt vilken av de här gubbarna det var. Men
kanske det var Christer Bukt.
Nå, mycket nära att det var Christer som kom dit. Och så säger han, nu är det på det viset att nu är klockan, det var sent på kvällen det där. Nu ska ni få till Norrnäs i Närpes med det här, kör till hamnen i Norrnäs. Eller var det Nämnes? Men vi har kommit överens där med folk som ska ta emot det här. Och ni får inte vara där förrän ungefär 12 tiden på kvällen. För det här är ett hemligt uppdrag.
Ja,
ni, och ni får inte berätta åt någon vad ni har gjort. Det var helt klart. Det hade redan Arne Backholm sagt åt mig. Men att nu far ni till Norrnäs och lossar det där. Och där finns folk som tar emot det. Och jag minns att vi rullade in i det petroleum- och bensinfaten i någon boda eller i någon kyl eller lider där i Norrnäs.
Jaha.
Och då vi hade gjort det så åkte vi hem.
Ja, Stella Polaris, det har man hört många berättelser om, men den här var alldeles ny för mig.
Det var också ny för mig att det där med att han berättade ju där då att de transporterar bränsle från Petsmo till Nämpnäs.
Mm.
Inte visste ju någon vad det var fråga om inte. Och inte visste ju han heller inte.
Ja.
Det var ju hemligt. Men efteråt har han då rekonstruera och analysera och så kom han till det att det måste ha varit till Stella Polaris för datum stämmer och de behövde ju bränsle till det där krigsfart eller var det civila båtar kanske
men på
som körde över de här officerarna
jo.
Som det här flyttade till Sverige med sitt spaningsmaterial och vad det nu var de hade fruar och barn och allt var väl med där för det började bränna i hemlandet Finland.
No, men det lugnade ner sig, jag fick fredstid och tydligen så började Claes också upp med eget företag, starta upp eget.
Stämmer, ja. Han började då i lastbilscentralen. Där har han intressanta saker att berätta också. Och det gick till där.
Mm.
Och han var ju så pass fix typ att han märkte att det här blir ingenting. Så han började... Han var nog medlem i lastbilscentralen. Eller han var inte medlem, utan han körde åt någon. Så han var någon slags dräng, tror jag. Ja. Han var ju ungkar, han var ju, hade han år säkert fått just körkort. Och de andra var väl äldre där och han tyckte nog att det gick för långsamt att sitta och vänta på sin tur.
Ja.
Så han började förabla på egen hand där.
Ja, just.
Och han berättade nog att han ringde upp då. Firmorna i Vasa och frågade om de behöver någon transporter. Han visste ju då att deras transporter var ju på järnvägsstationen eller där på lagret i Klemetsö säkert.
Ja, just så.
Så han får dit och titta och påstå att det var lappar på när det skulle komma. Det och det skulle komma till Wärtsilä eller till Kesko eller vart det skulle komma. Så ringde han upp den där firmorna och sa att jo, att ni... Det kommer imorgon en last till er att få jag köra den till er från det här lagret till järnvägens lager. Så sa de att det passar bra.
Ja, gäller att hålla sig framme.
Ja, men att det inte gick det väl så länge förrän de märkte att han var borta hela tiden men ändå hade han kör. Så jag vet inte, jag kommer inte fram sen, men han slutade nog i alla fall där sen.
Ja.
Då började han med eget efter det.
Och tekniken utvecklas och bilarna blir större. Här finns som långtradare också.
Jo, när han började sen småningom började han med långtradare. Trafiken inom landet först, alltså i Finland. Och sen blev det väl Norge och Sverige.
Mm.
Och som man säger, där kommer jag ihåg, men att ett 40-tal bilar hade han väl nog då han slutade sen.
Som mest. Och överlät åt kommande generation.
Och överlät åt sina barn sen, ja.
Intressant initiativ det här som du tog.
Jag tycker nog att det är värt att sätta det på skiva och dokumentera för det här fortsättningen, den som lever sen.
Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit.
Tack själv, det var intressant att komma.